Det här är en podd från Svenska Yle.
Magnus Svanjung, det pratas nu igen om att hemvårdsstödet håller på att slopas. Är det här sant?
Sant är att en arbetsgrupp, en sån här forskargrupp som regeringen har tillsatt för att fundera på hur man ska få sysselsättning kommer att föreslå det här. Det betyder inte nödvändigtvis att det slopas, antagligen så att det inte kommer att slopas under den här regeringsperioden därför att Centern säger blankt nej. Men man ser kanske att vindarna blåser åt det hållet.
Det här är det vi ska prata om idag. Jag heter Simon Karlsson. Du lyssnar på Nyhetspodden och jag och vår reporter Magnus Svanjung ska titta närmare på varför en sån här forskargrupp har signalerat att vi, eller kommer att signalera att vi kanske borde fundera på att slopa hemvårdsstödet. Jag ska börja med att säga att jag inte har barn, så jag har inte heller därför varit vårdledig eller lyft något hemvårdsstöd. Hur är det, Magnus, med dig?
Jag har faktiskt varit hemma två gånger på hemvårdsstöd, men kanske på ett sådant här ganska typiskt manligt sätt. Det vill säga, jag har varit två gånger 5 månader eller något sånt här hemma tills sen barnen har börjat på dagis. Så jag kanske inte är den stora konsekvensexperten om man talar om vilka effekter det skulle ha om man skulle slopa det här stödet för de som har varit hemma i många år och kanske har svårt att hitta tillbaka till arbetsmarknaden.
Just precis. Vi kanske borde börja med att konstatera eller berätta vad är hemvårdsstödet och vem är de huvudsakliga som utnyttjar möjligheten till att lyfta ett sådant stöd?
Alltså egentligen nästan alla familjer. Familjeledigheterna är ju uppbyggda på ett sådant sätt att man först när barnet är litet så får både mamman och pappan inkomstbaserad ledighet, föräldradagpenning. I ungefär 9 månader plus den här pappamånaden då som vissa väljer att ta ut. Och sen efter det så kan man vara hemma då på det här hemvårdsstödet ända tills barnet fyller 3. Det är inte så fett, 342 € i månaden plus lite olika tillägg som man kan få. Men det är väldigt populärt, alltså de allra flesta familjer använder det åtminstone i någon liten tid. Jag tror att det var 82% av familjerna i fjol, men de flesta använder det under ett år. Sen har vi en liten grupp på kanske 10% som använder det här stödet fullt ut tills barnet fyller 3 och kanske där oftast används det av mammor, till 93% av mammor. Och ibland är det så då att man fortsätter att använda det för att man får småsyskon och det kan bli väldigt långa perioder som då framförallt mammor är hemma.
Mm. Och de som är längre hemma kanske hör till de som har reagerat mest negativt på det här som behandlades i den artikel på Svenska Yle som publicerades igår som du har gjort. Där alltså den här forskargruppen säger att man kunde slopa det här stödet. Vad är vem är de här forskarna i den här gruppen och varför tycker den här gruppen att vi skulle kunna sluta med hemvårdsstödet?
Ja, alltså det här är egentligen nu en av väldigt många olika arbetsgrupper som den här regeringen har tillsatt för att fundera på hur man ska få upp sysselsättningen. Men den har en ganska stor tyngd. Det handlar om en forskargrupp som är utsedd av Arbets- och näringsministeriet som leds av professor Markus Jäntti vid Stockholms universitet. Och de lägger då fram som ett av sina mest centrala förslag. Den här arbetsgruppens slutrapport finns inte ännu, men det har kommit ut i offentligheten och säger också då Jänti i en intervju för Svenska Yle att det här är en åtgärd som man inte kommer runt. Därför att om regeringen då försöker höja sysselsättningen med 80 000 jobb på lång sikt så skulle man skapa 10 000 arbetstillfällen om man slopade hemvårdsstödet. Och det betyder att då måste ju regeringen på något sätt ta ställning till det här. Är det en bra åtgärd eller inte? Man har egentligen identifierat två grupper som i nordisk jämförelse i väldigt hög grad står utanför arbetsmarknaden i Finland. Det är grupper som man har identifierat också tidigare. Det är män över 50 och kvinnor i fertil ålder. Och nu har ju regeringen på sätt och vis gått åt den här gruppen på män över 50 genom att man slopar den här pensionsslussen som var en jätte svår och tuff åtgärd. Och nu är det frågan om vad man kommer att göra för att få upp sysselsättningen bland yngre kvinnor.
Och det här hemvårdsstödet är då en möjlighet som den här gruppen presenterar, men det finns en komponent i regeringen, det vill säga Centern, som kanske inte riktigt gillar det här. De går kraftigt ut och säger att hemvårdsstödet är hemskt viktigt för att familjer ska kunna fungera och ta hand om sitt eller sina barn. Varför är det här en så viktig fråga för just Centern?
Det har säkert historiska åtgärder. Centern har stött hemvårdsstöd ända sedan mitten på 80-talet någon gång när det kom till för att Centern ville ha det. Och det återspeglas kanske ännu mer i Centerns väljarbas på 80-talet när det kanske fanns ännu mera hemmamammor ute på landsbygden som Centern ansåg sig försvara. Men Centerns argument är att familjer ska få välja själv. Det är kanske en eufemism för att man vill låta en sån här traditionella könsroller finnas kvar i familjerna om familjerna själva vill det, att man inte vill tvinga på någon en förändring som ju de här andra partiernas, om man ser på regeringspartierna, deras familjeledighetsmodeller kanske i ännu högre utsträckning skulle tvinga fram då än den kompromiss som regeringen har kommit fram till, att man förlänger pappornas kvot men att man håller kvar det här hemvårdsstödet.
Hur är det med de här andra partierna, speciellt kanske regeringspartierna i det här skedet? Finns det där överhuvudtaget ett stöd för tanken att slopa hemvårdsstödet?
Ja, alltså den här frågan om hemvårdsstödet är ju inte på något sätt ny. Det har diskuterats under många regeringsperioder och det har huvudsakligen varit Centern som har motsatt sig att man ska slopa det. Det betyder ju inte att de andra partierna så där väldigt högt, om man läser till exempel valprogrammen inför riksdagsvalet, så inte var det ju någon Socialdemokraterna, de gröna eller SFP som skrev ut i valprogrammet att sen ska vi dra in det här stödet från er, därför att det är ju inte, det ligger liksom inte riktigt i politikernas DNA, men man har alla sagt att man är beredd att diskutera det här hemvårdsstödet. Och de här sysselsättningsåtgärderna som man nu diskuterar, de är ju väldigt, väldigt tuffa. Det är liksom, någon kommer det att drabba hårt. Jag menar, alternativet är till exempel då att skära i arbetslöshetsersättningar och så vidare. Och alla andra partier och också Vänsterförbundet har sagt att man är beredd att diskutera hemvårdsstödet om man då istället får en sån här ambitiös familjeledighetsreform där den här inkomstbaserade ersättningen blir längre. Och när man samtidigt till exempel då kan sänka dagisavgifter. Så på något sätt blåser vindarna mot att man vill ha mammorna ute i arbetslivet, barnen på dagis. Det finns många liksom, förstås orsaker till det. Det finns ju också en omsorg om barnen, till exempel barn som kommer från socialt utsatta förhållanden. Kanske skulle vara bättre av att få professionell småbarnsfostran och så vidare.
Just nu är det ju kanske för den här regeringen svårt, oavsett vad förutsättningarna är, att röra hemvårdsstödet, eftersom det väl står i regeringsprogrammet att man inte ska röra hemvårdsstödet.
Det var absolut en tröskelfråga för Centern och det står väldigt rakt ut att man gör inga förändringar i det. Så Centern har kanske svårt att undvika den här debatten nu när också en sån här forskargrupp med viss tyngd kommer med det här förslaget, men troligen kommer man inte att röra det på riktigt kort sikt.
Vi ser lite hur de här politiska vindarna blåser i olika riktningar. Om vi tittar på Helsingfors, där man har gjort förändringar i stöd till familjer på kommunal nivå.
Ja, alltså det finns ett sånt här kommunalt tillägg som betalas ut, väl tror jag, ett 50-tal kommuner till hemvårdsstöd. Och just i Helsingfors fall så är det ganska kännbart. Alltså man har fått upp till 250 euro extra bara för att man bor i Helsingfors och det är dyra levnadskostnader. Men det betyder, det är en stor skillnad om man får 350 euro i månaden eller om man får 600 euro i månaden. Och i Helsingfors har man alltså först för ett år sedan ungefär bestämde man att man slopade det här tillägget för barn över 2 år och nu bestämde man att man slopade för alla barn över 1 år. Det vill säga en ganska kännbar försämring, och det här stod då liksom Samlingspartiet, de gröna och Socialdemokraterna som är stora i Helsingfors bakom. Så det här kanske på något sätt visar, det kanske är ett tecken i tiden på något sätt som visar, det var förstås en inbesparingsåtgärd, men säkert finns här också någonting ideologiskt bakom.
Ja. Vi nämnde redan att sysselsättningen är en effekt man vill ha om man slopar hemvårdsstöd, det vill säga man tror att det skulle kunna ge upphov till upp till 10 000 arbetstillfällen. Men det finns också andra saker som hemvårdsstödet, som den här gruppen bland annat anser att hemvårdsstödet gör. Och det är att det är en så kallad kvinnofälla. Som du sa, nästan bara kvinnor, 93% utnyttjar det här stödet. Och det här leder då enligt gruppen till att kvinnors plats på arbetsmarknaden försämras och att deras löner inte utvecklas i samma takt som männens. Hur fungerar det här? Hur fungerar det här?
Ja, det här är väl kanske den stora orsaken till att progressiva partier har velat ha en ordentlig familjeledighetsreform rätt länge. När det gäller just sysselsättningen så finns det lite olika åsikter. Det gjordes också någon utredning under den förra regeringsperioden som kom fram till att den sysselsättande effekten är lite mindre och så här. Så det kanske inte så enkelt att säga att det är rätt linje på 10 000 arbetsplatser. Men när det gäller den här jämställdhetsfrågan så som sagt, över 90%, 93% tror jag det var i fjol, av allt hemvårdsstöd tas ut av kvinnor. Det på något sätt, det behöver ju förstås inte vara så, men på något sätt sitter det liksom i det här institutionens väggar på något sätt, att det är på det här sättet. Och det påverkar då förstås att kvinnors pensionsintjäning blir mindre. Nu samlar man på sig pension när man är ledig på hemvårdsstöd, men summorna är ju ganska små. Socialförsäkringarna blir sämre om man blir sjuk eller arbetslös längre fram i karriären. Pensionerna blir sämre. Så det är klart att det här betraktas som en kvinnofälla.
Vet vi någonting om varför andelen som tar ut hemvårdsstöd, andelen män, varför den är så låg?
Ja, alltså, finländska män är i en nordisk jämförelse urdåliga på att ta ut familjeledigheter överhuvudtaget. Bara 11% av alla familjeledigheter som tas ut i Finland tas ut av män, och en femtedel av oss tar inte överhuvudtaget ut, inte en dag, till exempel av pappamånaden. Och det är väl det här man vill förändra genom den familjeledighetsreform som man nu håller på att genomdriva, där en större del av de här välbetalda inkomstrelaterade ledigheterna öronmärks för papporna. Och kanske är på något sätt tanken här ändå att om papporna blir hemma en längre tid för att det är ekonomiskt lönsamt för familjerna, så kanske det också återspeglas i att en större del av de här vårdledigheterna tas ut av pappor. Det är ju ganska svårt att spekulera i. Men nu finns det en sån här politisk strävan i alla partier, tror jag, att höja den här andelen.
Ja, för att det familjeledighetsreformen ämnar väl också just ta koll på ett fenomen som är en kvinnofälla. Det vill säga just det här med att nästan inga pappor är hemma, utan mammorna är hemma största delen av tiden.
Men inför valet så lovar ju många partier, SFP, Vänsterförbundet, de gröna, en väldigt ambitiös familjeledighetsreform. Jag har pratat om till exempel den här 6+6+6-modellen som skulle ge välbetald ledighet tills barnen är 1,5. Och då var det liksom underförstått att sen behövs inte det vårdbidraget, för sen kan barnen sättas på dagis och kvinnorna, då i första hand, eller föräldrarna faktiskt då i det här fallet, om det ska vara mer jämställt, börja jobba. Men Centern torpederar ju på sätt och vis det här då i regeringsprogrammet, så nu blir det lite en kompromiss där man lite förlänger den här familjeledigheten och lite höjer pappornas andel, men vårdbidraget blir kvar. Och vad resultatet av det blir, både för sysselsättningen och för kvinnornas till exempel då, position på arbetsmarknaden, så det återstår ju att se.
En tredje komponent är också att vi borde bli bättre på att jobba deltid i det här landet, men det är en annan diskussion. Dagis nämnde du. En poäng som Markus Jäntti lyfter fram är att man skulle få, genom att slopa hemvårdsstödet, få barn snabbare ut i dagis, småbarn, och delta i småbarnspedagogiken. För att han säger att det är bra för barnen. Är det så att vi vet att det är bättre för barnen att få på dagis så snabbt som möjligt?
Det här är väl väldigt minerad mark. Jag tror att det är bäst att inte säga så mycket. Det finns väl väldigt mycket olika forskning som tyder på många saker. Men helt klart är väl åtminstone det att barn som kommer från socialt utsatta familjer tar åtminstone inte skada av professionell småbarnspedagogik. Det tror jag åtminstone att man vågar slå fast.
Det finns många nu som är oroliga för att de hör att någon vill röra i hemvårdsstödet. Det finns de som förväntansfullt skulle vilja att det fast händer imorgon. Hur kommer det här att gå? Hur länge kommer den här frågan att dryftas? När blir den aktuell på allvar att titta närmare på hemvårdsstödet?
Ja, den är säkert aktuell hela tiden, och det påverkas ju av vem som sitter vid makten. Till exempel påverkas det säkert av kommunalvalet, därför att det är i kommunfullmäktige som man bestämmer om kommunerna ska ha ett sådant här kommuntillägg som ju är ganska viktigt. Och det där som sagt knappast rör den här regeringen hemvårdsstödet särskilt mycket om alls, även om det nu kommer ett sådant här förslag. Sen beror det på vem som sitter i nästa regering troligen då, hur det går.
Tack Magnus för att du var med i Nyhetspodden.
Tack.